Okidoki, då ska vi börja med lektion 27 i översikt av kristen lära 1. Lektion nummer 27, människans aspekter, kallar vi den lektionen för, människans aspekter. Och vi ska gå igenom människans natur och sedan olika aspekter på den immateriella människan, det vill säga ande och själ. Så här är vi, ber att du vill signa detta. Tack för de intressanta samtalen som vi också har mellan lektionerna. Här är vi, ber att du visar oss fortsättningsvis mer om de här sakerna. Och låt oss bara kontinuerligt fyllas av kunskapen om dig, Jesus. Välsigna alla bibelskoleelever. De som är med idag, de som är borta, sjuka av olika anledningar. Herre, vi ber för var och en att du i din omsorg ser till att de växer, eller att vi växer, Herre, individuellt och tillsammans. Så välsigna den här lektionen också i ditt namn. Amen. Vi ska titta lite på människans natur. Och då har vi två olika synsätt här, nämligen jag kallar dem dikotomi och trikotomi. Som ni förstår då, så betyder det tvådelad respektive tredelad. Vi ska börja med att titta lite grann på vad det innebär att vara en tvådelad. Och det här är, jag pustar lite nu för att det är lite svårt, alltså traditionellt sett så är det så här att vi som församling och som organisation tror att människan är tredelad. Men, och det är många inom, ska jag säga, protestantisk bibeltroende kristendom som tror och har trott det och så vidare. Men det finns en trend inom teologin de senare årtiondena där väldigt många duktiga teologer, konservativa sådana, har och lutar mer åt, av flera skäl, lutar åt dikotomi, tvådelad. Ni får liksom göra upp själva vad ni tror om det. Vi ska bara prata om det och så får ni se. Därför att det är inte helt lätt på ett sätt. Men den tvådelade enheten i första Mosebok 2:7 så står det att Gud skapade människan från stoftet och han inblåste livsande i henne. Här ser vi alltså att det är två steg i skapelsen. Men resultatet av de här två stegen var en, ska vi kalla, enkel och enhetlig levande person. Det är ju inte så att, det kanske man sysslar med i vissa österländska, som vi hörde pastor Ed berätta när han var här, hur man i yoga försöker att lämna, alltså den människans själ, man försöker att göra såna här resor med den då, lämna sin egen kropp och så vidare. Men normalt sett så tänker vi inte i de termerna, som att kropp och själ och ande skulle kunna vara åtskilda åt, utan det är en enhet. Människan är en tredelad enhet som inte går att separera. De har olika funktioner på olika sätt, men det, så partiklarna från jorden, eller det som vi då kallar för stoftet, blev till det materiella, medan det var Gud då, alltså så här kan vi säga, att partiklarna från jorden eller stoftet försåg med material, alltså för att skapa den fysiska människan. Men parallellt med det så inandades Gud livet i Adam. Och det här materiella och det immateriella, det här har lite grann med det att göra som vi talade om förra lektionen, men det kombinerades till att då producera den här enheten. Och det materiella, ja det vet vi, det är hjärna, det är muskler, det är hår, det är liksom olika saker. Det immateriella finns saker som själ, ande, vilja, medvetande, men även hjärta. Och då vet vi att hjärtat är inte en muskel som pumpar blod i Bibeln, men alltså det talar om hjärtat som centrum för, vad ska jag säga, det immateriella livet. Liksom att jag känner det i hjärtat. Det är inte det att man känner det i denna fysiska muskel, Utan Bibeln talar om hjärtat som det här centrat för detta. Men om det inte fanns en enhet i allt det här, då skulle det inte funka. Vi är en enhet. Jag sticker inte härifrån med den immateriella delen av mig själv och lämnar kroppen kvar eller tvärtom, utan vi är oseparerbara på det sättet. Platons, det är ju så att väldigt mycket av de tankar som finns i västvärlden som inte är kristna. Och faktum är att även väldigt mycket av det som är, alltså ta exempelvis kyrkofadern Augustinus. Han var väldigt påverkad av mycket av det grekiska tänkandet. Och det har smugit sig in i kyrkan. Men väldigt mycket av det här sekulära tänkandet som vi möter i vår vardag, det har sitt ursprung många gånger i de här stora grekiska filosoferna, inte minst Platon. Och Platon, han undervisade en slags dualism där själen finns i himmelen eller utanför jorden här, så att säga, har någon slags förexistens. Kroppen däremot, som vi då har här, lever i, den är ett slags fängelse för själen. Det är också var de här gnostiska tankarna kommer ifrån, gnosticismen som också har sitt ursprung mycket i de här tankarna. Detta är inte bibliskt, och människan är på det sättet en enhet. Kroppen må vara fallen och sjuk och dålig, men kroppen är inget fängelse för själen. Kroppen är absolut inte någon form av liksom eftertanke eller någonting ont. Och det är också här som mycket av det här tänkandet kommer in, som vi har sett kanske i klosterlivet, att kroppen ska kuvas, sexualiteten är någonting fult, och så vidare och så vidare. Så där måste vi vara försiktiga med att inte ha det här dualistiska tänkandet där på något sätt kroppen är någonting fel. Och det intressanta är att inom gnosticismen, om vi då tar det fanns ju två förgreningar. En var ju den att eftersom bara det andliga immateriella är viktigt, så är det materiella, eller det vill säga kroppsliga, fysiska, inte viktigt. Och då utvecklades det till två synsätt. Det ena var att okej, då betyder det att jag måste göra allt för att kuva min kropp. Kroppen ska inte få någon chans att njuta av det här livet. Och då fick vi det som vi kallar på svenska asketism, alltså den här väldiga läran att vara bortfrånvänd från det världsliga, det fysiska, det materiella och så vidare. Det var det ena synsättet. Det andra var, okej, om kroppen ändå inte har något värde, ja men då ska vi leva så lösläppt som det bara är möjligt, därför att det har ingen betydelse. Kroppen är liksom bara ett skal som någon gång kommer att försvinna. Så att den här läran, den här dualismen som fanns också inom gnosticismen och som har sitt ursprung här i den här grekiska filosofin, på något sätt det ledde till vad vi också ser i kristenheten idag. Vi har å ena sidan den här lagiskheten. Du ska inte. Du får inte. Å ena sidan. Å andra sidan liksom, lösläpptheten och det spelar ingen roll liksom. Det är nåd. Och vi tror på nåd. Men nåden är inte en ursäkt att synda, säger Bibeln gång efter gång i Romarbrevet 6 bland annat och i Titus 2, 11 och 12. Det är den här tvådelade synen. Den tredelade synen, B, trikotomi, gör anden överlägsen själen och anden och själen överlägsen kroppen. Jag tror jag försöker mig på här, jag fick så mycket uppmuntran nu förra gången att jag kanske vågar mig på en lite, okej. Jag tänkte på om man ser människan på det här sättet.
Vi ser vad är den här.
Ja, här har vi ande. Här har vi själ. Och här har vi kropp.
En byrå.
Ja. Och sen här har vi, jag ska säga så här, det här är liksom Guds syn. Det här är världens syn. Det här är bara mina egna tankar. Det här står inte i boken, men alltså bara att vi lever i en värld som på något sätt är kroppsfixerad. I den mån man nu överhuvudtaget tror, men det gör de flesta människor ändå, att människan har en slags immateriell aspekt då. Men alltså Gud, anden är egentligen det som är, det är vilka vi är. Därför att när människan dog, förlåt mig, syndade, så dog anden. Och det betyder att människan blev, hade inte längre en möjlighet att vara gudsmedveten. Därför att anden gör oss gudsmedvetna, själen gör oss självmedvetna och kroppen gör oss världsmedvetna. Alltså de fem sinnena och så vidare. Men det är den här ordningen som Gud har tänkt. Alltså, men när min ande är född på nytt och är en gemenskap med Gud, ja, då är min själ underordnad min ande och jag förstår vem jag är. Jag är Guds skapelse och så vidare. Och när min ande är pånyttfödd och min själ förstår vem jag är ur ett immateriellt perspektiv, ja, då kommer det också att påverka alltså vår kropp. Vi kommer att göra saker som är rätt och vi kommer att ta hand om vår kropp och så vidare. Så det är den ordningen som Gud har. Men världens syn, om ni har tänkt på det, vi lever i en tid som är extremt kroppsmedveten. Kroppsfixerade kanske ett bättre ord. Det är alltifrån gym till tv-program liksom, där man åmar och kromar sig liksom, och för att inte tala om alltså sexindustrin och allting vad det innebär. Men allting är kroppen, och det är på något sätt som att om man tillfredsställer alla kroppens behov, ja, då kommer också den inre människan, själen, att må bra. Och finns det sen en andlig aspekt, ja, då kommer den också att göra det. Men det, man har vänt på ordningen i den här världen. Och det är det som gör att människor mår så fruktansvärt dåligt. Det är anden som behöver bli född på nytt genom Jesus Kristus. Det är själen som behöver bli uppbyggd av Guds ord. Det är då som kroppen också kan må bra. Men självklart är det givetvis så att kroppen kan vara sjuk av olika anledningar. Det kan vara genetiskt, det kan vara ha att göra med omgivningen, föroreningar, det ena med det tredje. Så tro inte det liksom att jag har en sjuk kropp, ja, det betyder att jag inte är en andlig person. Det är inte det jag talar om, men ni vet principen. Så det är viktigt att se det på det sättet, Guds syn och världens syn. I Hebreerbrevet 4:12 så finns det två stycken, eller förlåt mig, inte två. Det finns två skriftställen som jag vill dela med. Det ena är i Hebreerbrevet 4:12. Och det är de här två skriftställena som oftast används när man hävdar att människan är en trikotomi, alltså en tredelad. Hebreerbrevet 4:12. Då står det så här: ingen har någon. Nej. Förlåt mig. Bibeln är så sönderläst här så att jag inte.
Jag kan inte ens. Nu
ska vi se. Hebreerbrevet 4:12. Det måste. Det var Jakob för det här uppenbarligen.
Det är inte värre Guds ord är skärpare.
Jo, exakt. Det är precis där. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Och tränger igenom så att det skiljer själ och ande. Led och märg. Och det är en domare. Det här ordet domare är kritikos i grekiskan. det liksom dömer mellan vad som är rätt och fel. Och en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och här ser vi uppenbarligen att det står att människan har en själ och en ande. Ryrie, och här är en av de, ett av de få tillfällen där jag inte håller med textboken. Jag har ju givetvis valt textboken därför att den ligger så mycket i linje med vad vi tror, eller vi tror i linje med vad boken säger. Men Ryrie, han menar här, som Ryrie lutar åt dikotomi, en tvådelad syn, medan vi lutar åt trikotomi, alltså den tredelade människan. Och då säger han så här att han, det betyder ingenting annat än att Guds ord inte lämnar någonting gömt, eller liksom Guds ord kommer åt överallt. Men det står ju, det är två olika ord för ande och själ här. Ett annat är då Första Thessalonikerbrevet 5:23. Första Thessalonikerbrevet 5:23. Och där står det så här. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Återigen, här står alla tre de här delarna nämnda. Ande, själ och kropp. Där säger Ryrie i boken att ja, det här talar om en fullkomlig helgelse. Inte att människan egentligen är tredelad. Det finns ett annat exempel i Första Korinthierbrevet 15:44 där Ryrie säger att det finns ingen skillnad mellan själskroppen och uppståndelsekroppen. Så det är några ställen där som på grund av att han håller sig till dikotomi, som jag då personligen inte håller med honom, därför att jag lutar väl åt dikotomi, men faktum är att när man läser de här argumenten, inte bara hans argument utan andra teologers, alltså de är väldigt duktiga, och jag vill inte, alltså vad en del säger, det är det här att människan är en dikotomi när det gäller hennes natur, men människan är en trikotomi när det gäller hennes funktion. Ska jag säga det en gång till? Människan är en dikotomi, när det är tvådelad, när det gäller sin natur, alltså en kropp, en materiella människa, en ande och själ som egentligen är den immateriella människan, men ingen åtskillnad på dem. Ande och kropp är alltså, förlåt mig, ande och själ är synonyma. Medans människan är då en trikotomi, eller tredelad, i sin funktion. Alltså det finns en kroppslig funktion, det finns en själslig funktion, och det finns en andlig funktion. Det är vad många, vad ska vi säga, teologer tror idag. Och jag vet inte varför, men alltså det, eller jag vet varför. De menar att ordet själ och ordet ande ofta används växelvis och tycks liksom inte ha någon. De menar alltså, det som Bibeln talar om är själens funktion, och det som Bibeln talar om är andens funktion. De finns båda representerade i den immateriella delen av människan, men att det liksom inte är två olika. Men jag tycker då liksom att just de här två skriftställena talar, Hebreerbrevet 4:12, Första Thessalonikerbrevet 5:23, talar väldigt starkt för att människan ändå är tredelad. Vi kan titta lite grann på olika aspekter på den immateriella människan. Då har vi då till exempel själ. Det hebreiska ordet för själ i Första Mosebok 2:7, det är nephesh, och det betyder liv egentligen. Och det står att i Första Mosebok 35:18 så står det att själen lämnar människan vid den fysiska döden. Men ändå så kan man läsa ibland att en död kropp, eller den döda kroppen, kallas för en själ. Ni vet hur vi har det här uttrycket i vårt vardagsliv. Och säger att det var inte en själ där. Eller man talar om att hur många själar kom på mötet ikväll. Alltså, det, och då är det ju som att man använder själen och beskriver egentligen det fysiska. Alltså att, och det är ju därför att man inte kan skilja dem åt egentligen. Men i Gamla testamentet så existerar inte själen frånskild från kroppen. Själen är också centrum på olika andliga och emotionella erfarenheter för människan, som sympati kan vi läsa om i Bibeln. Boken tar upp olika skriftställen där. Förtvivlan, bitterhet, hat, kärlek, bedrövelse och så vidare. I Nya testamentet så det ord som används för själ, det är ju ordet psyki, eller psyki tror jag man uttalar det. Nu ska vi se. Ska vi ta det så här. Det är ju det ord som används. Så det är ju där vi får ord som psykologi, psykiatri, psykologisk, psyke, alla de här sakerna. Det kommer, det betyder helt enkelt själ. Och ibland i Bibeln så används det här ordet, till exempel i Apostlagärningarna vid ett par tillfällen, så används det här ordet för att beskriva hela personen. Men det kan också tala om bara den immateriella delen av människan. Så själ kan syfta på en helhet, både immateriell och materiell, men också bara på den immateriella delen. Det är lite olika. Sen har vi ande här. Det är B under punkt 2. Och där har vi då i grekiskan, eller jag ska säga först i hebreiskan, ruach. Men i grekiskan är det då pneuma. Pet uttalas inte, utan liksom pneuma. Och det händer alltid bara till den immateriella människan. Aldrig till kroppen. Själen, när Bibeln använder ordet själ, kan vara både den immateriella och materiella. Men när ande används så är det alltid bara den immateriella. Och anden kommer från Gud. Och alla har en ande. Det finns ingen människa som saknar en ande. Och det debatteras lite grann om det här, att vad är egentligen människans ande hos den ofrälsta människan? Eftersom människan syndade och dog andligen, betyder det då att människans ande dog och existerar inte längre? Eller betyder det i den märkelsen att den dog så tillvida att den är inte funktionell i sin relation med Gud? Jag skulle vilja säga det senare, för att människan är vad den är. Det är inte så att Gud tog bort en del från människan, men att den är oförmögen i sitt fallna stadie att fungera i det som den var tänkt att göra, nämligen att stå för Guds relationen. Men det är det som sker i pånyttfödelsen. Jag blir en nytt pånyttfödd människa och min ande blir född på nytt. Och inte nog med det, utan i första Korintherbrevet 6 så står det att min pånyttfödda ande förenas, jag tror det är vers 17, förenas med Guds heliga ande. Så att Adam och Eva, de hade en ande som var levande i sin relation med Gud, sin skapare. Vi som pånyttfödda har en levandegjord ande på samma sätt som Adam och Eva. Men dessutom har Guds heliga ande förenats med vår pånyttfödda mänskliga ande. Det är en ganska stor grej. Så därför är det ju, men sen är det ju det att vi lever i en fallen värld. Vi lever i den, alltså med en kropp som är fallen. Som har alltså köttet, som Bibeln beskriver det. Det gör ju liksom att vi kan ju inte riktigt nå vår fulla potential, liksom vad vi är. Det är först när vi får uppståndelsekroppen som vår nya skapelse liksom blommar upp i sin fulla kapacitet. Vi är ju, alltså jag kan inte tala i termer som procent, men alltså även då vi fyllda med Guds ande så är vi ändå klart begränsade på grund av det. Okej. Så det var det. Så vi tror att anden är ofunktionell, men att människan ändå har den. Aspekter på den immateriella människan. Bibeln talar om att den kan tänka, vara ödmjuk, skakad, högmod, komma ihåg, bedrövad, svartsjuk, misstänksam, förkrossad och så vidare. Det är sådana här ord som talas om i relation till den immateriella människan. Vad som Ryrie påpekar och vad som de som står för dikotomi påpekar ofta, det är just att genom Bibeln så många tillfällen så används ande och själ parallellt och likvärdigt. Och jag vet inte om ni förstod det som, alltså så jag menade här då, alltså att ande och själ är den immateriella människan. På det här sättet. Och kroppen är den materiella. Alltså det här är en enhet med två funktioner. Medan alltså anden står för den Guds medvetna. Och det här står då så att säga för det som är den självmedvetna. Tror Ryrie faktiskt säger att själen gör världsmedvetna, vilket jag satte på kroppen. Alltså det, ibland blir det lite grann, vet du vad jag menar? Men det är poängen som dikotomifolket hävdar då, att ande och själ är en enhet med två funktioner. Och kroppen är då en enhet, och det är den materiella delen. Medans de som står för den trikotomisynen menar att ande och själ är två så att säga distinkta delar av människan. Och det är framförallt i Hebreerbrevet 4:12 och 1 Thessalonikerbrevet 5:23 som man då lutar sig mot. Men det här är faktiskt ett starkt argument, just det här att själ och ande används ibland på ett sådant sätt att det tycks inte göras någon skillnad. Så återigen, det blir en massa andra problem i förgreningen av det här. Om jag blir född på nytt, då har jag en fullkomligt perfekt ande. Men det står ändå liksom att jag måste, min själ, där finns det viljan, där finns känslorna, där finns sinnet. Den är ju fortfarande fallen. Så därför vill jag också göra en åtskillnad där. Men det återigen, det blir för mycket om vi ska ta de detaljerna nu. Vi går in bara lite. Hjärta, se där. Det används 955 gånger i skriften. Och det beskrivs då som centrum och livets säte, kan man säga. Centrum för allt motiverande tänkande. Men återigen, när Bibeln talar om hjärtat så är det alltså det immateriella hjärtat, inte det materiella hjärtat. Står en massa saker som hjärtat kan göra. Jag tror vi säger bara samvetet kort. Människan har ett samvete. Och vad är det för någonting? Det här är ju någonting som vi talar om och menar att det här är ju ett bevis på att Gud finns. För att varför skulle människor mår dåligt bara för att de gör. Om vi allihopa kom ur den här kosmiska ursoppan som två encelliga djur råkade finna varandra och fortplanta sig, och så har det utvecklats till vad det är idag. Vad är det som gör att någon överhuvudtaget skulle bekymra sig över något levande eller beteende? Ändå så mår alla människor dåligt när man gör vissa saker och mår bra när man gör andra saker. Och tänk på ordet samvete. Det är ganska intressant faktiskt, för att det är samma på engelska faktiskt, conscience. Men samvete, att veta tillsammans. Gud vet någonting och jag vet det tillsammans med Gud, samvete. Och på det viset, så om jag vet vad Gud vill och vad som är rätt och jag gör det, ja, då har jag ett gott samvete, jag mår bra. Men har jag ett dåligt samvete, då går jag emot det som Gud vet och jag försöker att liksom bygga upp någonting annat. Så att jag tycker ordet, hur det nu har kommit till i svenskan, det vet inte jag. Men det är intressant att det tycks härstamma från detta. Och en del menar ju så här att vi har ett samvete på grund av att alla kulturer har någon form av religion, kultur, filosofi, sätt att tänka. Det är någonting som har utvecklats, någonting som har kultiverats. Men faktum är att om man sätter ett barn på en öde ö någonstans och låter det växa upp fullständigt utan någon som helst påverkan, i den mån det är möjligt, men om det nu är möjligt, så lovar jag att de har ändå ett samvete. Vad som är rätt, vad som är fel. Varför? Jo, det är för att Gud har gett människan det. Och även i ofrälsta människors liv så kan samvetet naturligtvis fungera som en vägledare. Bibeln talar om människor som har bortbrända samveten, som tycks kunna göra de här sakerna utan att bekymras över det. Ja.
Vad heter det? Det finns idag, vad heter det? Man talar om psykologi och sådär, så finns det vissa människor som har psykopater. Och de har inget samvete. Alltså det är vad man har kommit fram till. Alltså de kan mörda människor och inte känna någon slags samvete över det. De kan göra precis vad som helst och allting är inriktat på det här. De här människorna som har den här läggningen, hur står de då i förhållande till?
Ja, alltså det finns två aspekter på det. Frågan gäller alltså, vad är en psykopat? Nej, men
hur står psykopaten i förhållande till, alltså, vilket sätt har Gud?
Ja, alltså, först och främst så måste vi ha klart för oss det här, att den här världen med sin så kallade vetenskap, och i det här fallet då vetenskapen som har med, alltså, psykologin att göra och så vidare, de ger ju namn och beteckningar och diagnoser. Ja, jättesvårt för det. Alltså, ibland så ger de folk diagnoser och säger att du är sån och du är sån. Och så går man omkring med en stämpel i pannan att jag är sån och sån. Liksom, vem vet? Vad vet vi? Alltså, jag säger inte att man inte vet någonting. Men man vet, om inte jag gör dessa ting med en stor ödmjukhet inför Gud, då kan jag hamna hur fel som helst. För att vi vet så lite om den immateriella människan. Och vad som finns där och hur det fungerar. Vi kan ställa diagnoser och så vidare. Men vad jag vill komma fram till här med alltså en psykopat, eller som då har, som Bibeln kallar för människor som har ett bortbränt samvete. Det är ju, det finns två aspekter. Antingen så kan det ju vara så att det finns något fel hos den här personen. För att jag kan ha en sjuk kropp. Det här är en viktig balans att framföra. Men lika väl som jag kan ha en sjuk kropp, vi har olika kroppar, en del har friska, starka kroppar, så kan jag också ha på det sättet en sjuk själ, i bemärkelsen att jag är trött, jag kan vara deprimerad, jag kan alltså vara känslig för vissa saker. Alltså, lika väl som våra kroppar är olika, så kan våra själar vara olika. Och det är viktigt att komma ihåg. Och därför menar jag att det kan föreligga något fel hos psykopaten, som kan ha fysiska förklaringar, som kan ha psykologiska förklaringar, absolut. Men det kan också ha att göra med att det är en person som helt enkelt har ett bortbränt samvete. Man börjar i det lilla med att göra fel, Och man förhärdar sig, man förhärdar sig, man gör värre saker, värre saker, värre saker. Och till slut så känner man inte av det här. Eller så är det en kombination av det. Men att vad vi tror och är viktigt, det är liksom att å ena sidan så är alla människor ansvariga inför Gud. Å ena sidan, men å andra sidan måste vi också förstå att det finns så mycket som påverkar. Att vi liksom inte kan bara döma rakt av och säga att så och så är det. Därför att vi är så olika och vi förstår så lite om den här delen. Likaväl som vi förstår så lite om den här delen. Jag menar, hur många gånger har vi inte varit hos en vanlig doktor och fått en diagnos som har visat sig vara helt fel? Så jag menar, hur mycket svårare ska det då inte vara att diagnostisera den immateriella, den inre människan? Men jag säger inte att man inte har lyckats i någon mån. Problemet är att lösningen man har är ju inte biblisk. Det är det som är problemet. Alltså, psykologin kan ju fastställa mycket intressanta grejer genom att forska och undersöka och jämföra och så vidare. Men det är lite grann, jag tror att ja, förståndet, sinnet, jag behöver inte säga så mycket om det, är vi har ett intellekt som förmodligen är bara en skugga av vad det var en gång i tiden innan Adam och Eva föll. Vad kommer det att vara i samband med att vi får våra uppståndelsekroppar? Förmodligen helt annan förmåga och kapacitet. Kött, det är alltså egentligen en bild av hur vi försöker att tillfredsställa våra innersta behov genom de gamla vanorna. Hur vi försöker att tillfredsställa våra innersta behov genom de gamla vanorna. Det är därför som när jag blir frälst så säger man, varför gör jag inte det som är rätt? Därför att köttet ligger i strid med anden. Och det är liksom en konstant strid där. Och det sättet som jag har lärt mig, alla försvarsmekanismer, allting, det finns där. Och jag är så snabb, det är därför jag behöver komma under undervisning och vara i ett sammanhang där jag får bli förnyad i mitt tänkande och så vidare. Och sen viljan. En fri vilja, vi tror att den är fri i den bemärkelsen att vi kan välja Gud som fallna. Men när vi har blivit frälsta, då kan vi också på ett underbart sätt träna vår vilja på det sättet. Att välja rätt, välja det som är av Gud och välja att bli uppbyggda. Jag tror att vi måste avbryta där. Tiden är mogen, så Jesus, vi ber just nu att du välsignar allt det vi ska göra. I ditt namn ber vi att du välsignar vår vecka framför oss, och tack för de här tankarna, och vi ber detta i ditt namn. Amen.